God morgon och välkomna till Avanza-podden avsnitt 92, höll jag på att säga. God morgon. Det är i alla fall morgon när vi spelar in det här. Det är måndag den 21 oktober. En lite ovanlig inspelningstid för oss. Vi brukar spela in på onsdagar, men eftersom vi var sena ut med förra veckans avsnitt så kändes det som rather safe than sorry. Nu får vi jobba i tid den här gången.
Man kan väl säga att det är en rivstart den här veckan. Vi får hoppas också att det blir en ganska hållbar start på veckan. Det blir det åtminstone för det som strömmar ut ur högtalarna hemma hos er. För att temat för det här avsnittet kommer ju handla ganska mycket om hållbarhet. Ett kärt ämne för Johanna, eller hur?
Mm. Det är det absolut. Och det är det väl för dig också. Du vill ju inte minst att dina investeringar ska vara långsiktigt hållbara och skörda frukt.
Ja, och det är det som gör att det här avsnittet nu är intressant. Vi har ju haft den här typen av avsnitt ganska ofta. Det kommer ju i allt större utsträckning och det är ju något som också diskuteras mer och mer i media. Och när du säger så här att det är väl något som ligger mig kärt om hjärtat också. Ja, jag tycker ju också att det är intressant. Men någonting annat jag tycker är intressant, det är ju när man får lyssna till förvaltningsdelen och hur man liksom applicerar den hållbara dimensionen på investeringar. För det handlar ju inte bara om att göra rätt, om man säger så, utan det handlar om att inte göra fel heller. Och det finns ju den här finansiella risken när det kommer till hållbarhet och att vara investerad i bolagen som kanske inte går en finansiell hållbar till möte. Så här har vi ju en gäst idag som vi kommer att bjuda in bara på 30 sekunder som kommer från en del av Norden som det finns mycket olja i. Så därför ska det också bli väldigt intressant att få lyssna lite grann kring hur den här personen diskuterar kring olja och oljeinvesteringar.
Det ska det verkligen bli och hur man, ja det är ju en fossilfri fond så att det ska bli väldigt intressant hur man som norrman navigerar förbi oljeinvesteringarna. Men välkommen säger vi till Öyvind Fjell som är förvaltare av DNB:s fond Grönt Norden.
Tack för det, väldigt hyggligt att få lov att komma hit.
Kul att ha dig här. Du är som sagt förvaltare av den här fonden och har varit det i drygt ett år. Vad har du gjort innan?
Ja, innan så, før jeg begynte i DNB, så var jeg, fremst så var jeg 10 år på Delphi-fondene i Norge. Forvalgte et fond som heter Delphi Norden, som var vårt brede Norden-mandat. Og så hadde jeg et lite intermezzo i Stavanger i Norge med Skagen-fondene på et lite år før jeg kom til DNB.
Och lite mer om dig då, vi brukar börja från början liksom för att karaktärisera, personifiera förvaltaren. Och det är ju något som vi inte är så duktiga på i Sverige. Liksom. Vem förvaltar min fond? Vem är Öyvind?
Ja, bra spörsmål. Så min bakgrund är som civilingenjör. Inte egentligen ekonom, men en blandning av ingenjör och ekonom. Så kallad industriell ekonomi som det heter, och jag pluggar på skolan. Kjente vel senere at økonomi kanskje var det jeg synes var mest spennende, og valgte å gå mer i den retningen senere, så jeg har litt ytterligere studier etter det, kan du si. Mine verdier som forvalter, det er at jeg prøver å være dynamisk. Det betyr at når jeg ser ny informasjon, så prøver jeg å oppdatere mine forventninger. Jeg prøver å endre meg når jeg ser ny informasjon. Jeg prøver å være aktiv. Jeg prøver å tilpasse meg den informasjonen, men også ta tydelige bett på de tingene jeg tror på, så jeg avviker fra indeks. Men så prøver jeg også å være pragmatisk, sånn at dersom man da skulle vise seg at en tar feil, så sitter en ikke og tar feil alt for lenge om tiden. Mm. Så det er sånn jeg prøver å opptre som forvalter, og da tror jeg kanskje prøver å beskrive meg til en viss grad, kanskje.
Ja. Men hva var det da som gjorde fra det at du innså at det her med økonomi er jo ganske roligt, til at du da började køre det sporet på studiene, så å si, til at du hamnade i finansbransjen sen efter avklarede studier?
Mm. Så jeg studerte eller fordjupet meg innenfor finansfagene, skjønte at det da var kanskje det mest spennende. Og vi skrev da en masteroppgave på kreditderivater, som jo var veldig spennende innan finanskrisen, og hadde da en lengre oppgave med modellering av de her derivatene. Dessverre så var ikke da markedet så veldig modent i Norge, så det var litt vanskelig å finne jobb. Så jeg begynte, min første jobb var da på Oslo Børs, som børsmegler for derivatdesken der.
2 år i år, grattis. Ja. 200 år i år.
Jag tänkte ja, nu har du inte riktigt vaknat än.
Men det var ju en fantastisk kul jobb där han fick lov att jobba upp mot market makers och kanske de liksom flinkaste människorna i branschen. Ting gick fort, du fick lära dig att jobba ja, under press och kanske följa aktierna på ett mikronivå intradag ja, som var väldigt väldigt spännande kan man säga.
Så fram till idag och det är Norge och jag menar när vi pratar hållbara investeringar då kan du bara förklara lite grann för oss det här med hållbarhet. Vad är hållbarhet för dig då och grönt som fonden heter?
Så DNB Grönt Norden söker främst att investera i sällskap som har en positiv påverkan på miljö och klimat. Och måten med gör det på är att man försöker identifiera sällskap som har en betydlig exponering mot de här gröna trenderna. Och så screenar med vekt de sällskapen som har en tillsvarande negativ påverkan på miljön som är finansiera egentligen vår gröna exponering med att gå ut av det här kanske mer svarta eller okay, gärna fossilbaserade investeringarna.
Ja, för ni är helt fossilfria, Saga.
Ja, så i henhåll till vårt mandat så skulle man kunna ha sällskap som har mindre än 5% okay, exponering, men i praxis så kommer jag aldrig att ta in en sån aktie. Så att vi är helt fossilfria i fonden, ingen olja, ingen kull i vår fond kan du säga. I tillägg så har vi för exempel ingen vapenproducenter, ingen alkoholproducenter eller bettingproducenter.
Men kan du inte berätta lite mer om fonden ur ett övergripande, liksom hur många innehav har ni och vad är investeringsfilosofin då, bortsett från det här liksom, klimattänket?
Så efter att man har screenat bort de här svarta sällskapen så sitter man igen med ett investeringsunivers. Vi prövar att välja cirka 30-50 idéer och ha det i fonden. Så få som möjligt.
Ja, det är ganska tajt.
Ja, så vi prövar att ha egentligen mest möjlig överbevisning på våra idéer. Måten investeringsfilosofin fungerar på det är egentligen att den är delt i två. Vi har en trendanalyse som ligger i bunn, det är vår screeningprocess. Och det vi ser att det där är egentligen aktier som över tid har gjort det bättre än sin index. De aktierna som har gjort det bättre än index över tid tenderar att fortsätta och göra det bättre. Så då letar vi fram de här aktierna, ser bort från alla andra. Och på den måten så screenar vi kanske veckan 70-80% av universet vårt. Som gör att man egentligen sitter igen med en liten handfull aktier som är lättare att analysera på ett fundamentalt sätt. Och så tar man fram den fundamentala verktygkassen när man så har screenat väck en del aktier. Och där man ser att det då är egentligen aktier som har en god värdeskapning, som gärna har en bra teknologi, en bra förrättningsmodell, god ledelse som kan skapa en god avkastning på sin kapital och generera en mängd cash. Och så önskar man att köpa de aktierna till en förnuftig pris. Så hvis jag köper ett sällskap som jag syns är väldigt, väldigt bra, så regnar jag kanske med inte att betala en väldigt lav pris för det. Då får jag kanske betala lite mer. Köper jag ett mindre bra sällskap så får jag betala lite mindre, tänker jag. Och så ytterligare så önskar man då att förväntningarna till det här sällskapet ska vara nog så moderata, för förväntningar i sig själv kan ju vara ett problem för en aktie, där som för exempel analytikerna har aggressiva estimater och är väldigt positiva, så ska det gärna mer till för att driva en aktie uppöver.
Ja, men det här med förnuftiga priser, eller liksom en bra prislapp på de där, i och med att den här trenden mot hållbara investeringar är stark och har blivit allt starkare, syns det i värderingarna, syns det liksom i det universet som du tittar i, förutom att börsen har stigit och vi har fått lite multipel expansion, men liksom ser du, går du att bena ner dynamiken i liksom uppvärderingarna av börsen, att du ser att det har varit en påverkan från att allt fler tittar på den här typen av bolag?
Jag tror hvis du ser genom 2019 så kan du tydligt se att de gröna bolagen overlag har gjort det bedre enn en index. Det tror jeg jeg vil si. Samtidig så føler jeg at vurderingen for visse typer bolag er ganske moderat, mens det for andre typer bolag er mer aggressiv. Et par eksempel, for eksempel da, ja, Vestas Vind eller Scatec Solar, som driver innenfor de mer modne delene av fornybar teknologi, altså vindproduksjon og solproduksjon, så synes jeg vurderingen ser relativt fornuftig ut, og det er på tross av at vi ser en vekst fremover som er relativt høy, sannsynligvis betydelig høyere enn resten av økonomien, og vi har god visibilitet på denne veksten. Motsatsen er kanskje selskap som har en mer forhåpningsbasert eksponering mot grønn økonomi. Ja, et eksempel kanskje det her hydrogenselskapene, eller selskapet PowerCell er vel kanskje et eksempel, eller vi har Hexagon og Nel i Norge, der da prisingen forutsetter at det her kommer til å bli noe stort, og det vet vi kanskje ikke enda. Og der da kontantstrømmen i selskapet kanskje heller ikke er til stede. Så i min forvaltningsfilosofi så vil jeg heller vente litt mer på de her bolagene til jeg ser at det kommer, så får jeg heller betale litt mer, men da kanskje ikke risikere så mye nedside da, når det gjelder de her mer förhoppningsfokuserade bolagen.
Är det någon form av förhoppningsbolag överhuvudtaget? För jag tänker liksom, när det kommer till förnybar energi så finns det ju självfallet en ganska stor undervegetation bolag. Mm. Förmodligen även i ditt univers. Är det liksom nolltolerans mot just de här förhoppningsbolagen och bolag som inte går med vinst bottom line? Eller finns det vissa bolag du känner att men det här är rätt spännande, det är ett oerhört tidigt skede, men jag tror att det här kommer skala jättebra. Kan de hitta in i portföljen eller är det liksom ett senare skede?
Absolut, jag skulle inte utelukka att det kommer att ske. Och definitivt, liksom, jag är pragmatisk som jag nämnde. Så liksom, hvis man känner att potentialet är stort nog och det kanske liksom inte är så stora förväntningar till bolaget som jag tror på, så är det definitivt möjligt att putta in liksom ett par sådana sällskap, men det är inte där vår huvudexponering är. Det vill först och främst vara krydder i min portfölj då, kan du säga.
Apropå ett ändå moget bolag, men där många säger att prislappen och värderingen kanske är väldigt stretchad. Det är ju Tomra som lämnar rapport idag. Det är lite därför jag kom in på det. Mm. Jag ser det inte här bland fondens största innehav. Har ni Tomra?
Ja, så den har ju varit, mellan 3-4% i fonden. Okay. Och den ligger väl på cirka 3-4 dagen idag. Så, okay. Så den har kommit lite grann ner i värdering. Vi er vel ikke så veldig bekymret for Tomra. Jeg tenker at Tomra helt objektivt sett er et selskap som fortjener en veldig høy vurdering, og jeg tror at hvis det hadde vært listet i for eksempel USA, så kunne det hatt en høyere vurdering enn det har i dag. Samtidig så er det nok en refleksjon av at det ikke finnes så mange bolag innenfor den typen eksponering å investere i. Så det er klart, hadde det ikke vært grønn teknologi Tomra hadde levert, så hadde vurderingen vært lavere. Men jeg mener selskapet har en relativt unik eksponering, stor markedsandel innenfor både sortering og gjenbruk. Og det mener jeg er veldig, veldig attraktivt. Så om aksjen har svingt litt i det siste, så har ikke vi egentlig brydd oss så veldig mye om det. Men når det er sagt, når vurderingen er så høy som den har vært, så kanskje det ikke skal være den største posisjonen i fondet ditt. Det er vel greit å tenke.
Mm. Ja, men jeg tenker så her, for at de bolagene som har høy vurdering, men Tomra har alltid haft en høy vurdering. Det finnes de bolagene som har gått best i Stockholm, i alle fall i Sverige, senaste årtiondet, är ofta de bolagen som alltid har haft en hög värdering och kvalitet kostar, och att man måste då kanske våga köpa bolag med lite högre värdering för att de förtjänar det, de levererar, de har växt åtminstone historiskt. Men jag tänker den här trenden med Tomra, finns det, jag menar, vi har läst i Sverige om att man ska återvinna 90% av alla plastflaskor 2030. Aktiemarknaden lär ju definitivt inte ha diskonterat det här 2019, det är alldeles för långt på framtiden. Finns det några andra sådana här spännande trender inom hållbar energi eller i ditt univers överlag där det finns liksom politiska strömningar, regulatoriska förändringar som du känner, det här är jättebra trender, de är lite för långa så att man marknaden inte har diskonterat det. Mm. Vad annat spännande finns det som du tittar på trendmässigt så att säga?
Bara först en kommentar på det du sa, politisk och regulering. Det tror jag är liksom en av grunderna till att man ska äga gröna bolag kanske det nästa 10 år. För det är ju så att myndigheterna kommer till att, ja, den har gärna förpliktat sig till att släppa ut lite CO2, gärna genom ratificering av Parisavtalen. Den ska vara karbonneutral. Och när en eller for å nå da, så må en jo faktisk da investere i grønn teknologi, og det er jo litt det som driver de grønne bolagene. Og motsatsen er jo da at den legger hindringer i veien for de selskapene som ikke er grønne, gjennom for eksempel karbonskatter. Og de selskapene vil jo da ha en større utfordring fremover. Så det er vel litt av det store bildet, tror jeg. Så det er klart, markedet med den her økte fokusen på grønn teknologi, tror jeg i større grad er villig til å se langt fremover, for å prise inn det her, altså sånn som Tomra da, og for så vidt de her forhåpningsbolagene, er jo, en har jo på en måte trekt fremtiden litt nærmere og ser at pant for eksempel, er det noe som kommer med høy grad av visibilitet, og dermed så er det fornuftig å prise Tomra på det. En ting som jeg kjenner kanskje er en opsjon, men som ikke er priset inn i dag, er jo for eksempel hos Stora Enso, der en da sitter på betydelig kunnskap rundt tilverkning av trebaserte produkter som vil ha en god mulighet for å erstatte plastikk. Og Stora Enso kjennes jo ikke som et selskap som har fått en vurdering som reflekterer dens gode ESG-potensial, tenker jeg.
Mm. Har du Stora Enso i portføljen?
Ja, tilfeldigvis så har jag det. Ja.
Men på tal om det och Stora Enso och substitut till våra plastförpackningar, skog är ju råvaran du använder till det och cellulosan liksom för att kunna ta fram. Det bubblar ju, har man förstått, i innovationslabben runt om i landet och i Norden för att ta fram de här typerna av substitut. Och skog har varit väldigt hett i Sverige. Jag menar, skogen absorberar väl även koldioxiden, så att man kan väl även hävda att det är lite grann av en grön investering av den anledningen. Är det intressant att äga skog? Jag ser inte något skogsbolag på topp 10-listan.
Nej, så som jag är helt enig i det du säger. Och jag tror att skog är en tematisk ESG-investering som är väldigt förnuftig att göra. Vi eier både Holmen og SCA og Stora Enso. Tilsammen er de vel litt under 7% av porteføljen, men alle tre er vel litt for små til å nå topp 10-listen. Så det er vi veldig positive til. Jeg tror det gir en fantastisk opsjonalitet på denne skogen, som ikke er priset inn til et ESG-premium. Og så har jo da skogselskapene hatt litt grann utfordring med fallende fremst massepriser, som har drevet inntjeningen og kanskje kommet til å drive andre deler av space ned i den nærmeste fremtid, sånn at estimatene har vært litt for høye, og det har vært mange som har vært negative. Men jeg tror at på neste opptur da, så får du muligheten til å liksom, du får kjøpt skogen til rabatt, du får kjøpt syklisk eksponering billig, og du betaler ingenting for det her ESG-premiumet som kanskje vil komme over tid. Så det mener jeg er et sånt lite kinderegg egentlig av en eksponering. Så jeg er veldig positiv til den type selskap da, på lang sikt. Mm.
Men det är en ganska koncentrerad portfölj med mellan 30 till 50 innehav där du liksom tar ganska stora bets på vissa sektorer och så. Hur aktiv är du? Liksom, hur mycket snurrar det i portföljen? När lyfter du ut bolag? Vad är det som får dig att sälja?
Så med snurrar portföljen cirka en gång om året.
Okay.
Og da er det gjerne sånn at de bolagene som går bra, de ligger kvar, og de bolagene som går dårlig, de blir vippet ut. Sånn at visse bolag kanskje har ligget i porteføljen eller kommet til å ligge i mange år, og visse da blir det bare noen måneder, kan du si. Typisk så, personlig mener jeg egentlig at en av de viktigste eller beste grunnene for å selge et bolag er at du har noe bedre å investere i. Så enkelt er det egentlig. Hvis du har en aksje som har 20% oppside og en som har 10% oppside, så velger du den med største bolag. Nei, største oppside, sånn at du trenger ikke gjøre det så veldig mye vanskeligere enn da. Og det er viktig at investeringene ikke blir følelsesmessige. At du eier et bolag bare fordi du har gjort det over lang tid. Så vær litt dynamisk på den måten, det er viktig da. Når vi selger aksjer, så er det typisk fordi vi ser at verdsettelsen har blitt dyr, eller at det finnes noe fundamentalt der ute som ikke er priset inn i bolaget, eller at vi synes at det finnes et bedre alternativ der ute. Så ser jeg jo litt på momentum også, som jeg nevnte, og det er klart hvis jeg eier en aksje som kontinuerlig underperformer, så vil det være en kandidat for å redusere eksponering, kan du si. Selv om jeg personlig kanskje kunne være positiv, så lytter jeg til markedet, og da markedet forteller meg over tid.
Någonting annat som jag funderar lite på, det du sa här tidigare, att du inte investerar i oljebolag eller fossilt bränsle, fossil energi. Men det jag tänker då är att hur långt går man där? Alltså, så att säga, oljebolagen, det förstår vi ju att så här, men de utvinner, prospekterar, letar, utvinner olja. Men bolag som kanske är beroende av olja som insatsvara då? Hur ser man på det? Eller kanske e-handel där man äger antingen logistiken, distributionen själv eller är uppenbarligen väldigt beroende av den distributionen. Mm. Så där har du ju liksom fossila bränslen förmodligen som en stor input av produkten eller tjänsten. Hur långt går du i den liksom analysen?
Så bra spørsmål og interessant tema. Så strengt tatt så stenger vi ute oljebolagene og deres underleverandører, eller inn i oljesektoren. Liksom, det finnes ingen tvekan om. Og så har du da bolag som kanskje har en eksponering mot olje eller fossil som underliggende, men der enda ikke ligger i oljesektoren, men der likevel eksponeringen er betydelig. I utgangspunktet er de selskapene ikke screenet bort, så vi har muligheten til å investere i de, men det er klart vi ønsker å være i selskap som har en positiv påvirkning på klima og miljø, så da får en jo være litt kvalitativ i sin vurdering og si at det her selskapet kanskje strengt at det skulle kunne investere i, men den eksponeringen er kanskje ikke rett for det her fondet å ha. For eksempel flyselskap, tenker jeg, er litt sånn, jeg har lov å investere i det, men det er kanskje ikke akkurat da jeg har lyst til, og heller ikke mine kunder har lyst til. Så det er vel et godt eksempel på det. Og så tror jeg at vi etter hvert når vi blir, det her med grønne fond er tross alt ganske nytt, og jeg tenker at metodologien og tankegangen rundt fondet kommer til å bli mer moden, tilgangen på data kommer til å bli bedre, og da får vi muligheten til å gjøre mer granulære vurderinger av hvilke selskap som er virkelig bærekraftige og hvilke som har muligheten til å screene ut.
Men der sier du noe interessant. Jeg tenker på at det her, liksom hele fenomenet her er ganske nytt i forvaltningsverden. Grønne investeringer, altså hur ser det ut idag i forholdet til når du började i den her fonden, og hur tror du når du ser hva som händer der ute at det kommer se ut om et par, tre, fyra, fem år?
Så definitivt så tror jeg liksom, datamengden er i ferd med å eksplodere, og det finnes jo en del premissleverandører til bransjen som prøver å enes om ulike standarder for hvordan en skal måle bærekraft. EU har for eksempel ute en ny standard, eller en forsøk på en standard, der en da går veldig spesifikt inn og ser på inntektene til bolagene, og prøver å kvantifisere mengden bærekraftige inntekter. Og målet er da at investorer i fremtiden skal kunne bruke EUs måte å kvantifisere på. Så, Så det vi gjør i utgangspunktet, så starter vi DNB med 7 ulike tema som vi på en måte ønsker at selskapene våre skulle ha eksponering mot. Men vi ser at det kommer ulike rammeverk fremover som vi alle ønsker å hente inspirasjon fra. Det viktigste for oss er jo at vi finner de her grønne selskapene, og at de virkelig er grønne, at de ikke har noen elementer seg som er negative, og at vi dermed får muligheten til å ta de inn i fondet. Så vi bruker 3-4 forskjellige screeninger i øyeblikket for å finne de her selskapene.
Skulle det, nu förvaltar du en Nordenfond, skulle det vara möjligt att bara ha en Sverigefond eller bara en Norgefond eller bara en Danmarksfond med samma premisser? Jag tänker att man liksom skalar av investeringsuniverset ganska mycket och att det då är en fördel att få investera i alla, i hela Norden.
Ja, så det är ju lite av fördelen med att gå ut i Norden är att du får en lite större bredd i utvalget ditt. Norden är ju en ganska homogen region, så att de olika länderna har ju egentligen en relativt lik kultur och ett språk och ett risikobilde som ser förnuftigt ut. Men likväl så har då de olika länderna olika styrkor, så att för exempel ett svensk fond är ju gärna betydligt exponerat mot industri och finans. Ett norsk fond har ju en del gärna olja och ja, inte ett bärkraftigt fond då, men lax, inte sant? Finland, skog och stål och lite Nokia. Och Danmark har gärna lite mer ucykliska sällskap inför hälsa och konsum. Tillsammans så utfyller de kvarandra på en god måte. Så att vi följer ju att du får litt mer å spille på i de ulike sektorene hvis du går ut i Norden, og så får du da som aktiv forvalter litt flere bolag å velge blant. Og det er gjerne også fint å ha. Så jeg er glad jeg har et Nordenfond. Det gir meg muligheten til å spille på styrkene til de ulike landene, når kanskje visse ting går dårlig da innenfor enkelte land.
Det verkar som att du verkligen favoriserar Danmark. Johanna har tagit fram topplistan. Du kommer komma in på det alldeles strax. Men jag funderar lite grann kring här. Det här ramverket som man arbetar kring när det kommer till hållbara investeringar. Finns det några utmaningar med det regelverket idag? När ni sitter och screenar och känner så här, okej, det här som vi kan känna ibland. Jaha, vi kategoriserades in i fel kategori med den här fonden. Eller det här bolaget kategoriseras in i helt fel bransch. De borde egentligen ligga här och sådär. Känner du det liksom när du förvaltar den här fonden? Att ja, men om jag hade fått ta fram det här ramverket så hade det sett ut så här istället. Mm. Alltså naturliga, liksom, man kliar sig lite grann i skallen och känner att det här är inte riktigt genomtänkt. Eller en utmaning i alla fall.
Ja, det är inte vanskligt att vara enig i det. Vi är fortsatt i ett tidligt skede när det gäller bärkraft. Och jag tror liksom kvaliteten på data och kvaliteten på analyserna det reflekterar då till en viss grad. Så att när vi sitter och mottar data på bärkraft i de olika länderna från för exempel ja, våra indexleverantörer, så är det ofta att vi är lite grann oeniga med måten de analyserar sällskapen och vad de vektlägger. Och det är en utfordring som vi må leva med. Men det är ingen tvil om att vi riskerar att göra fel på grund av det. Samtidigt så tror jag att kvaliteten kommer att bli bättre när fler trycker på det här och kanske standardiseringen också blir bättre, så att det är ingen showstopper, men absolut något att passa på för oss som håller på med det här.
Apropå den här geografiska spridningen och att alla länder eller marknader i Norden har lite ganska homogena men lite olika karaktäristika. Det ser ju ut som att du favoriserar Danmark här lite. Nej, men sjukvård är största branschen i fonden. De två största innehaven är också Novo Nordisk och hur man uttalar Genmab. Genmab?
Ja, det är 40% Danmark ser jag på topp 10-listan. Ja,
men världens största insulinproducent och sen det här bioteknikbolaget Genmab då, som är specialiserade på forskning och utveckling av antikroppar som används vid bland annat leukemibehandling. Är det här liksom ett defensivt bett så att du tänker att nu lite mer defensiva sektorer kommer gå relativt bättre framöver, eller är det mer något specifikt hos de här bolagen som gör att du favoriserar just det just nu?
Nej, så vi prövar alltid välja sällskaperna först. Men det är klart att med min filosofi där idag lete prismomentum først, og så se på fundamentet, så det er ingen tvil om at de selskapene som har screenet best på prismomentum de siste året, er jo de litt mer stabile, defensive selskapene, som kanskje har en stabil kontantstrøm, mens de mer sykliske, mer mindre rentekjenslige papirene, de har gjort det svakere. Sånn at det blir naturlig litt grann tilt mot det mer stabile. Det stemmer ganske bra med mitt verdenssyn. Det ser, ja, det er en mulighet for at ting skal bli litt mindre bra i perioden fremover. Det er også en mulighet for at det går bedre enn forventet, det vet ikke jeg. Men min modell så blir det i hvert fall litt mer defensivt her da. Og så kan du si hvilke av de defensive sektorene screener best. Jo, da synes jeg helse faktisk er en som ikke er priset så veldig høyt. Mens for eksempel defensivt konsum, eller consumer staples, kanskje handler litt høyere. Utilities eller kraftforsyning er jo liksom ganske høyt vurdert, synes jeg. Real estate er jo veldig rentekjenslig, så da har jeg vurdert å heller ta inn, eller heller hatt annen type eksponering. Og da har det da blitt de her bolagene. Men begge to har jo da veldig tydelige trigger eller katalysatorer for fremtidig kursutvikling som jeg liker veldig, veldig godt. Da. For Novo Nordisk sin del så handler det jo om den her nye tabletten som de har tatt fram. Altså det er den første GLP-1-tabletten som kom til marknaden. GLP-1 er en del av diabetesbehandling som vokser veldig fort. 30-40% vekst har det vært i den delen av markedet i det siste.
Det er den her tabletten som skal göra diabetesen långsammare eller att man inte ska få den? Ja. Eller,
så den tabletten gör då att blodsockret ditt faller samtidigt okay. Som du går ner i vekt. Och det är ju något som patienterna är väldigt glada för. Existerande typ av behandling kommer ju gärna i form av en spröta eller ett skudd, och det finns ju en del patienter då som inte är så glad för det. Så att den här tabletten kommer, det vill vara egentligen lite sån paradigmskifte för Novo Nordisk.
Men är det alltså den här tabletten, är det för diabetiker eller är det för fetmaspåret som Novo Nordisk har gett sig in på också?
Så den är för typ 2 diabetiker. Okay. Och det är ju då väldigt krävande att få en tablett att fungera, för den ska ner i magesäcken och brytas ner där för den kommer ut i blodet. Och därmed må du ha en stor mängd egentligen API då, eller det här stoffet som ger den virkningen. Och det kräver att veta hur det blir brutt ner och så vidare. Så det är ett väldigt, väldigt komplext spår Novo Nordisk har gett sig fram på, men det ser ut som de har lyckats på en god måte. Fedme-delen, eller fedmesporet, är ju också väldigt intressant. Det finns 14 miljoner människor i USA med BMI över 40, för exempel, som skulle kunna benytta sig av Novos produkter. Men då tränger en kanske att göra det i en spröjteform, för en tränger rätt och slett mer stoff in i kroppen för att det ska fungera. Men där kommer det data i 2020 på Novos semaglutidmolekyl. Och det är också en viktig drivare för sällskapen.
Men du sa här att man förväntar sig den här tabletten, alltså det växer väldigt, väldigt kraftigt för Novo. 30-40% om året är ju en kraftig tillväxttakt. Men hur pass viktigt tror du att den här drivaren är? Är det som gör att du känner att Novo overall är väldigt intressant, att det kan bli jättestort framåt? Det här är ju ditt största innehav i fonden.
Så Novo är en del av en ryggrad i portföljen. Så jag tänker att det kommer att gå, om marknaden går ganska dåligt så kommer Novo att gå ganska bra. Går marknaden väldigt bra så kommer Novo likaväl till att gå okej, tror jag. Selv om det kanskje er litt defensivt. Så det er en fornuftig verdsettelse på en P18-19 neste år. Det er en fin kontantstrøm, 5-6% free cash flow yield for selskapet, og den vokser fremover. Så selskapet vokser med, ja, la oss si rundt 10% på EBIT-nivå. Og så har du da den her tabletten som kommer, og selv om da GLP-1 vokser 30-40%, så vil jo den her tabletten gjøre at det segmentet vokser betydelig raskere, sånn som jeg ser det. Så veksten kommer til å øke. Så det er sannsynlig at den tabletten kommer til å selge for flere milliarder dollar i løpet av la oss si 3-4 år fremover. Og kanskje kan det bli enda mer enn da, og det er liksom den opsjonaliteten du får nok så billig her da, og som jeg liker veldig godt.
Jag tänker Sverige här också. Jag vill att vi poängterar att ni favoriserar Sverige för det är den största geografiska vikt i portföljen som jag kan se. De är ju inte liksom, vi har ju bara 3 av 10 bolag på topp 10-listan då med Citi, Ericsson och Tele2. Men hur kommer det sig att Sverige är största? Har vi liksom, vad är det för spännande bolag utöver den här topp 10-listan? Vad är det som gör att Sverige är störst i portföljen?
Nej, så man har ju snackat lite grann om de här skogbolagen som är intressanta. Därmed då har exponering till Holmen och SCA för exempel. Och så har man ju då exponering mot för exempel Boliden, som är ju då ett hållbart gruvesällskap sånt som är med sig där. Och koppar känns ju som en viktig facilitator för den elektrifiseringen vi trenger dersom det grønne skiftet skal nå gjennom. Så da synes jeg bolaget ser ganske billig ut, og spesielt hvis du sammenligner med industriselskapene, samtidig som jeg tror du har visse sekulære drivere langsiktig som kan hjelpe selskapet.
Men hva er det som gjør Boliden holdbar? For jeg tror at tar man Boliden kontra SSAB, ja, men då kanske man förstår att Boliden känns i maggropen, så känns det lite mer åt det hållbara spåret. Men jag tror ändå många som lyssnar på det här känner, jaha, Boliden hållbart, vad är det som gör dem hållbara?
Nej, det är ju för så vidt ett fair spörsmål. Så Boliden skriner inte in som en del av vår, på en måte, gröna bolag, men det är ju då en del av vår generella nordiska exponering. I så måte så tror jeg Boliden er det mest bærekraftige mining-selskapet i, egentlig på global basis, der de da er veldig dyktige på de driverne som jeg ser på da. Så Boliden skårer jo blant annet topp hos MSCI som leverer analyser på det her da, sammenlignet med peers på en global basis da. Ja, kanskje bare legge til, for de jobber for eksempel med elektrifisering i gruvene sine, ikke sant? Og jobber med ta bort dieselutslipp ned i gruvene og gjør ting på en mer bærekraftig måte og er tidlig ute med det, og det tror jeg det er jo ting som har stor påvirkning på miljøet, og det er i hvert fall positivt, sånn som jeg kjenner det.
Da tenker jeg jo direkte på Atlas Copcos avknoppning och särnotering Epi Rock som vill elektrifiera hela maskinparken i gruvorna runt om i världen. Har vi dem i portföljen?
Nej, så Epi Rock finns dessvärre inte då. Och lite av grunden till det, och det har ju försovit varit fel hittill, men det har ju, alltså industrisällskapen har ju som helhet varit under press. Man har sett intjäning som har blivit reviderat ner. Og mining har jo da vært litt grann seinsyklisk, typisk, historisk. Så om du da skal kjøpe Epiroc som har stått imot heller enn å kjøpe de her industriselskapene som har falt tilbake, det er jeg litt grann usikker på. Hvis den spredningen mellom Epiroc og resten av industriselskapene blir for stor, så tror jeg folk kommer kanskje til å ta gevinsten i Epiroc og heller kjøpe, ja, la oss si, Sandvik eller Volvo eller noe annet som har kanskje gått litt dårligere da. Så det er litt det jeg har vært redd for. Men åpenbart et fantastisk bolag, uten tvil.
Lite defensiv syn, eller lite försiktig syn ändå på konjunkturen framöver, tycker jag mig ana här hos dig. Och jag tänker någonting som ju ändå är högst relevant för just de nordiska länderna, det är ändå Brexit. Nu har vi tjatat om det i 3 års tid, drygt 3 års tid, och det har fortfarande inte skett någonting, men det är ju verkligen högaktuellt nu. De ska väl rösta kanske om det här utträdesavtalet idag, om Boris Johnson lägger fram det. Är det någonting som har påverkat eller påverkar portföljen på något sätt? Olika möjliga Brexit-utfall, eller är det bara brus?
Så det fristende å svare det siste, men det er jo aldri godt å vite hvordan markedet oppfører seg før du ser utfallet. Men jeg tror de fleste har valgt å se forbi Brexit den siste tiden, og tenke at det her er noe som kommer til å ta tid, uansett om du får en avtale eller et... Skulle du få et direkte utrede, så kanskje du kan få litt liksom kvartalsmessig brus, men Det er ikke noe jeg bruker veldig mye tid på, og det er også veldig vanskelig å se utfallet før det faktisk skjer. Men det virker jo som det er mer sannsynlighet for at det i alle fall blir en eller annen form for løsning den nærmeste tiden kanskje, enn det har vært da. Et selskap som danske DSV, som jo da er en freight forwarder, eller befrakter, så det er jo da, for eksempel frakter da varer fra Storbritannia til kontinentet, vil jo kunne møte problemer der som for eksempel tollbehandling, tollklarering.
Får stå i kø bare.
Ja, får stå i kø. Men typisk så er det et selskap som er, da, det er jo danske, så de er gode forretningsmenn, så de evner å ta seg godt betalt for de her ekstra skjemaene som kommer til å komme der som det her skjer. Så,
tikk en timpenning der, det blir perfekt for dem.
Absolutt, så det er vel et liksom, kunne være en kortsiktig motvind, men kanskje langsiktig medvind for det selskapet, den type ting da. Så,
En annan fråga som jag funderar lite grann på som vi har varit inne och touchat lite grann på men ändå inte, det är just ägarstyrningen. Använder ni ägarstyrning eller hur jobbar ni med ägarstyrning i de bolagen ni investerar i? Känner ni liksom att vi investerar i bolag som ändå är på rätt spår och det är där vi vill vara och sen så exkluderar vi och har negativ screening för där vi inte vill vara, eller använder ni er makt på något sätt genom att arbeta med ägarstyrning?
Ja, så vi har ju en rätt så aktiv ägarstyrning i DNB och det är våra ESG-analytiker som främst genomför den. Så vi berättar bolagen nöjaktigt vad våra förväntningar är och jobbar med dig som inte är i compliance till en värd tid och diskuterar det här på en löpande basis. Så det føler jag är gott hanterat. Med stämmer på generalförsamlingar för ja, lite över 50% av de nordiska aktierna i ögonblicket då, som jag tror faktiskt är ganska bra i förhåll till våra konkurrenter, men jag hoppas att vi kommer tillbaka igen här om några år så är det ett högre tal självklart, men jag känner att vi är väldigt aktiva och goda ägare som är upptagna av bärkraft. Exempelvis när Ericsson kom med den pressmeddelningen den här morgonen, så hade vi en conference call med dem direkt efterpå samman med ett par stora andra internationella ägare som är på ballen för dig.
Mm. Det är jättebra att ni har den här stämmoturismen och reser runt på årsstämmorna. men jag tänker också, för nu är vi in på någonting som vi tänkte komma in på lite grann i alla fall, det är just Ericsson. Problematiken kring Ericsson är ju historisk. Det har ju skett förut, men det är fortfarande nya, delvis ganska mycket nya nyheter för marknaden, hur pass omfattande det har varit. Hur ställer ni er i en sån fråga där det liksom kommer väldigt negativa nyheter kring ett bolag och hur man har betett sig, men där det faktiskt är historiskt? Mm. Är det liksom så här, okej, det där har varit, men vi fokuserar framåt. Hur ställer ni er i en sån fråga när den här nyheten kavlas ut på morgonen?
Nej, så det var väl ingen chock att den nyheten kom då, som kanske var överraskande, var kanske att halva var lite grann högre än du hade förväntat, men det var väl samtidigt innanför liksom där en kunde förvänta då. Jag tänker att det är ett par perspektiv här. Ericsson har lovd och sagt att de har blivit betydligt bättre på det här. Och att de har implementerat en best practices på en god måte. Och vi har ingen direkt, vi måste stola på Ericsson när de säger det, men vi har ingen direkta bevis för att det inte är tillfälle. Men det är klart att seeing is believing, så att sällskapet må ju då över lång tid bevisa att de faktiskt har blivit bättre på det. Så vi kommer att ha en tätt dialog med sällskapet framöver på implementering av det här och löpande uppföljning av deras lovnader. När det är sagt så handlar det ju här om aktiemarknaden också. Och aktiemarknaden tog ju det här ganska, aktien falt ju klart tillbaka igen på den här nyheten i alla fall de närmaste par dagarna, och då tänker jag ju att man må kanske benytta möjligheten till att se lite mer framöver. För det finns ju i alla fall lav risiko för att du den närmaste tiden skulle få bevis för att Ericsson igen var i brudd med compliance. Så att ja, det är allvarligt, vi måste hantera det, men samtidigt aktiemannen i mig blev lite sån, okej, nu ska man kanske hellre köpa än sälja på det här, för det är lite för sent att sälja på det tema. Så kan man hellre ta ett steg tillbaka genom ett år eller två där man säger att okej, det som selskapet ikke føles å være, ha kontrollen, så får man heller gå ut av selskapet. Men her og nå så har man ingen bevis for det, og dermed så er jeg heller positiv enn det motsatte, kan man säga.
Det finns en sista fråga som jag tror att många vill ha svar på. Det är så här, vilka bolag tycker du är väldigt spännande, intressanta och som du gärna hade haft i portföljen men som du kanske inte har där för att värderingen är för utmanande. Så här, finns det några bolag som du känner att det här är riktigt härliga bolag men antingen så är de i portföljen eller så är de inte i portföljen?
Ja, bra spörsmål. Det finns ju liksom, alltså Atlas Copco är väl ett sånt sällskap som alla liker och som man gärna skulle äga, men där kan kanske känna att det cykliska bildet är trots allt lite skummelt och värdesättelsen är hög i förhållande till resten av industrisällskapen. Men det är nog en aktie jag kommer att komma tillbaka till, kan du säga. Och det är väl lite liksom där portföljen är lite underväckt i ögonblick i industri, så kanske det är där man ska kika lite framöver för att köpa det sällskapet. Så tror jag också att finske UPM kommer att vara väldigt spännande på 3-5 års sikt, men de har ett stort investeringsprogram de ska gå igenom framöver, och det representerar också en viss projektrisiko för sällskapet, så att jag vill hellre se att de klarar att exekvera på den växten hellre än att köpa det nu och riskera att man får lite sån dåliga vägmeldingar, sånt som för exempel Billerud har slitt med i det sista. Så det är väl då en kandidat på lång sikt.
Bolag för spännande. Bevakningslistan helt enkelt. Sista frågan innan vi släpper iväg det. Jag vet att ni har en fullspäckad dag här i Stockholm. Investerar du själv i fonden?
Absolut, ja. Det gör jag.
Det är bra.
Det gillar vi. Lite pilotskola.
Då är ni normen också duktiga på pilotskolan när det kommer till fonder. Det frågar vi ofta när det är börsbolag, men fonder är ju lika viktigt. Och i det här fallet så är svaret ja då.
Bra.
Absolut.
Tack så jättemycket för att du gästade oss.
Tack för mig. Väldigt hyggligt att få vara här.